EU-parlamentet föreslår nu att vi ska förbjuda sociala medier för alla barn och unga under 16 år, eller rättare sagt 13 år och 16 år sen då med föräldrarnas tillstånd. Jag ska förklara det här lite noggrannare lite senare. Vi vet att sociala medier späder på psykiskt illamående bland unga. Man kopplar också ihop skärmtid med svårigheter att koncentrera sig och problem med känsloreglering till exempel. Och nu finns det tydliga och ganska stränga rekommendationer om skärmanvändning från Världshälsoorganisationen, och det är på kommande från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Man kan luta sig tillbaka mot de här rekommendationerna som föräldrar, men ändå vet vi att det är betydligt lättare sagt än gjort att begränsa skärmanvändningen. I dagens slaget ska vi fundera på vårt eget och våra barns skärmanvändning tillsammans med två pappor. Rasmus Mannerström, välkommen.
Tack.
Och så har vi också Kristoffer Lantman med oss här. Välkommen.
Tack så mycket.
Och själv heter jag Maria Nylund. Jag tänkte att vi tar avstamp nu i det här pinfärska förslaget från EU-parlamentet om att förbjuda sociala medier för under 13-åringar och under 16-åringar ska ha sina föräldrars lov. Så här skulle det ha låtit i början också. Det där, så här gäller det alltså. Vad säger ni om det här? Alltså inga sociala medier för under 13-åringar. Och säger Rasmus Mannerström.
Jag välkomnar det här stort, tycker jag. Det är på tiden. Alltså att, det har gått redan en hel del år. Vi har fått samla mer och mer forskning kring det här ämnet eller den här frågan. Och i dagens läge så tycker jag att vi har tillräckligt bevis för att börja köra det här.
Du tycker att det är bra. Vad säger Kristoffer Lantman?
Absolut, samma åsikt. Jag skulle kanske lägga till en dimension i det, att om jag tar den rent tekniska synpunkten, så om någon av er har läst användarvillkoren för de sociala tjänster som era barn och våra barn alla använder, så är det ju de facto förbjudet idag för under 13-åringar. Så att man kan ju alltid ställa sig frågan att, och på vilket sätt blir det här nu annorlunda? Det tycker jag vi ska ta med oss, att vi har ju ändå alla tillåtit det, att det sker. Och det ska vi komma ihåg, att hur, det är en sak att besluta att man förbjuder, sen är nästa fråga, att hur verkställer man ett sånt förbud i praktiken.
Berätta, hur gamla barn är dina, Kristoffer?
10, 8 och 4.
Just det, de är inte riktigt tonåringar. De skulle inte få ha något sånt här.
Rent formellt så borde de väl i princip inte ha just någonting.
Nej. Får de titta på någonting idag då? Eller använda
in på sina. Vår äldsta dotter har en telefon. Vår son har också en telefon, men han har med att han vill gå tillbaka till klocktelefon, för han tycker att den här telefonen är tråkig. Och tjejen får använda WhatsApp, men det har varit en väldigt intressant diskussion, och jag hoppas vi kan komma tillbaka till WhatsApp som ett problemområde specifikt. Okay.
Hur är det med dig, Rasmus Mannerström? Vilken ålders barn har du?
Mina äldre barn är 17 och 15. Och det här, de fick sina telefoner. Var de 28-9 år gamla här? Här var det typiskt som jag har hört har gått för många. Att det var andra klassen som fick telefoner. Och så. Sen var det en kamp och sen blev det telefoner till sist. Sen har jag ännu två yngre barn som är alltså knappa 1 och knappa, eller dryga 2 år gamla.
Just det, en helt annan kull.
Helt där, annan.
Eller stor åldersskillnad menar jag. Det där, men vad skulle du säga, Rasmus Mannerström, om det här nu träder i kraft liksom imorgon? Det är ju inte så, det här är ett förslag eller en slags uppmaning från EU-parlamentet. De kan inte stifta sådana här tvingande lagar, men det är en uppmaning. Om det här nu skulle träda i kraft imorgon, alltså, vad skulle du säga åt det där nu, den som är under 16 här, att skulle den få använda något TikTok eller?
Nej, jag tycker det. Alltså, jag måste säga, erkänna att jag skulle inte behöva säga så mycket, för att min 15-åriga dotter, hon har jämt talat om åtminstone senaste 1-2 år att det är liksom tokigt att vi tillåter telefoner för ungdomar. Att oj, ni ska bara veta allt vad vi ser och vad vi gör med dem. Och jag vet en del vad de ser och vad de gör med dem. Ja. Och det här så. Hon skulle inte, men samtidigt är det liksom en spänning på det viset att hon använder ju nog en del sociala medier, och hon är medveten, hon liksom själv reflekterar på det viset att hon säger att det är liksom, det är att kommunicera med vänner, men sen samtidigt så säger hon egentligen liksom att du vet att vi skulle kunna leva utan de här, och det skulle säkert vara mycket bättre för oss, och vi skulle ha mycket roligare och trevligare tillsammans om vi inte skulle ha de här. Att hon har sagt liksom direkt ut att ni borde förbjuda det för alla, så skulle det vara lätt för alla att avstå.
Ja, hon skulle behöva hjälp liksom,
liksom att hon skulle från behöva hjälp vuxna på sätt att avstå. Och hon tycker just, och någonting jag har hört liksom från andra ungdomar också, är det här liksom att varför tillåter ni detta? Liksom, att varför kan ni inte bara förbjuda dem? Liksom?
Och ändå lockas man, dras man.
Och ändå lockas man, men det är ju jättemänskligt liksom, att när någonting är tillåtet så liksom då bidrar vi till det att fast det är inte liksom på något vis motstridigt att vi kan vara mot någonting, eller vi kan göra någonting och sen samtidigt vara mot det. För att det, vi lever med den där känslan att när alla andra går och drar nytta av det då liksom, och jag blir på något vis utanför det om jag inte gör det, så att det är inte på det sättet konstigt i sig att man tycker att man borde göra, alla borde göra så här, men det kräver det att då måste vi införa liksom regler eller lagar för det.
Och det har man hittills inte riktigt vilja göra, men nu verkar det finnas ett, någon slags momentum eller en stor politisk vilja kring det här, att man ska börja ta itu med det här. Vad tänker du, Kristoffer?
Jag tänker det är tre saker som jag tänker på. Det ena är att har vi en gemensam definition av vad är sociala medier? Jag hade en diskussion igår kväll med min kära far, och i hans värld var liksom sociala medier de här algoritmerna som manipulerar oss via nyhetssajter och så vidare. I min värld är sociala medier något helt annat. Så kanske vi måste först definiera vad är sociala medier och vad är inte sociala medier. Det är liksom punkt ett. Jag håller helt med Rasmus att det där barn, och det finns hur mycket forskning idag som helst. Jag tog bara ett exempel, ni kan googla, liksom Becker Friedman Institut gjorde en studie på 1000 barn alldeles nyligen där de frågat hur mycket skulle ni måste bli betalda för. Hur mycket skulle vi måste betala er för att ni skulle avstå er från TikTok och Instagram? Och då sa de att $50, men så svängde de frågan på att om alla skulle avstå från TikTok och Instagram, då skulle barnen betala $20 för det här. Som ett exempel, senaste Hälsa i skolan-enkäten från THL som kom ut nu i oktober står det att 34% av högstadieeleverna har försökt reglera sin telefonanvändning men misslyckats. Och så motsvarande siffra för gymnasiebarn är 39%. Alltså, barnen står ju och skriker, hjälp oss. Det är helt uppenbart. Så det är bara att, om man inte ser det så har man stängt sina ögon. Och sen det tredje handlar om det här med att verkställa. Och där tycker jag den här lagstiftningen som nu i Finland kom då, den här man stort jublerar i regeringen att hej, vi har förbjudit telefoner. De facto har man ju inte förbjudit någonting. Man har gjort en möjlighet att förbjuda. Och sen har den här liksom bollen skuffats neråt steg för steg. Först gick det från regering till kommuner, från kommunerna till skolan. Och till slutändan så slutade det med att inte ens skolorna tog ställning. De skolor som har förbjudit telefoner, till exempel Norsen där våra barn, det var just ut den där direktionen. Alltså föräldrarna som självmant via ordningsreglerna valde att förbjuda. Så jag tycker att vi måste också lite se oss själv i spegeln att nu har vi en unik förmåga att sticka våra huvuden i sanden och leka att det här problemet inte existerar.
man blir lite så här tyst här, men jo, det där...
Nej, Kristoffer sa det bra.
Ja.
Men ja, det här är en mystisk förmåga kanske liksom av oss vuxna att inte kunna göra någonting åt det här. Men jag tror att det handlar mycket om den här spänningen. Liksom det här att hur central liksom mobiltelefonen är för, eller skärmar i allmänhet, är för oss vuxna också. Och det känns på något vis, det känns så fel att börja liksom, och jobbigt att börja införa någon sån här förbud. Och speciellt om du har egna barn hemma som eventuellt börjar gnälla. Jag kanske då, eller som Kristoffer sa, att många gnäller inte. De skulle vara lyckliga att det skulle förbjudas, men det här...
Jag kan intyga att det finns också tonåringar som inte alls skulle jubla som mina egna.
Men just
hemma.
Det att liksom, hela det kretsar kring det här att mobiltelefonen, som många säger, just att du kan göra positiva saker, du kan negativa saker, och du kan spela lite med den, och sen kan du ha din butikslista där, och så kan du liksom att... Den är ju inte på det sättet, inte liksom entydigt
ond.
Nej. Att liksom grundpoängen här är ju det att från ett forskningsperspektiv är det att vad som helst i för stora mängder är skadligt. Att inte har ju någon liksom förbjudit godis heller, alkohol, om man kan använda det på ett liksom måttligt sätt. Och det här, det är tyvärr så med de här telefonerna att det vad vi vet i dagens läge om ungdomarnas liksom skärmtid är att den är till största del skadlig. Att det här, att om jag liksom kan säga att det, att, vad ska jag säga, 10 år inom forskningsvärlden har vi haft liksom en diskussion om det, att först talades det om skärmtid, att hur mycket får de använda och inte. Och sen kommer det, sen blev det starkare den här delen som började säga att nej, vi får inte tala om skärmtid, utan du kan göra goda, du kan göra negativa saker. Man ska alltid påminna om att det finns liksom olika saker. Nå ja, men det var vi vet nu efter 10 år, efter otaliga studier, sådana som jag själv har varit med i. Och,
du är också lektor i socialpsykologi, ska vi säga här. Det glömde jag att säga i presentationen.
Så det här, vad jag varit med, så ser vi det att 80-90% av ungdomar använder 80-90% av sin tid till att till exempel titta på TikTok-videon eller liknande.
YouTube Shorts eller korta videon.
Ja, alltså den här scrollande, var du sitter liksom på det sättet mindless och tittar på olika videon. Som vi vet sen att liksom, vad gör det till din liksom koncentrationsförmåga eller problemlösningsfrågor. Alltså överlag det att du ska kunna liksom tåla frustration och så vidare. Det här är många av de här bieffekterna. Men ändå, summa summarum, alltså det att vi är på sätt och vis tillbaka igen att tala om skärmtid. Och vi måste tala om skärmtid därför för att liksom titta, vad är det som människor eller ungdomar använder till? Och det är det som vi måste liksom åtgärda. Mm.
Här är den här uppmaningen från EU-parlamentet, alltså då där man då ganska med stor majoritet godkänner att man skulle vilja att sociala medier skulle då förbjudas för 13-åringar och sen med föräldrars tillstånd skulle man kunna, nej, säger jag fel nu igen, alltså förslaget är ju att man ska förbjuda sociala medier för under 13-åringar och under 16-åringar ska ha sina föräldrars lov. Det blir nog komplicerat det här. Men så är det i alla fall. Och där så konstaterar man att 78% av ungdomarna är på sin mobil en gång i timmen minst. Mm. Alltså jättemycket ofta. Mm. Du skrev, Rasmus Mannerström, en kolumn i Hem och Skola-tidningen där du jämförde mobiltittande och skärmar med cigarettrökning.
Ja.
Berätta, det var en ganska rolig bild tyckte, eller en ganska träffande bild.
No, jag tänkte att det, fast det inte är en perfekt jämförelse just därför, för att telefonen kan du ändå liksom göra någonting annat med också, till exempel läsa nyheter. Men på något vis för att ge en bild av hur jag ser liksom forskningsvärlden och läge i dagens läge, att vi har nu 10 år har det liksom hopats mer och mer forskningsresultat om det här. Och nu liksom att vi har gått en sån här väg från att i början har varit på något vis enbart en sån här positiv inställning liksom att det är spännande och liksom alla har ju en telefon och vad skulle du annars göra, och det liksom, det är toppen för att liksom lindra frustrationer. Det är toppen för att liksom att om du blir frustrerad eller du har lite extra tid, så kan du liksom lägga det på att sitta och scrolla videon. Så från det här har vi gått till det att men det har sen i längden har det också en massa skadliga följder. Och det här så på det sättet jämför det med den liksom att för 60-70 år sedan var den här cigarettrökningen, tobaksindustrin, vad vi gick igenom i västerländerna eller globalt med det på samma sätt liksom, att det var enbart något positivt först, positivt eller neutralt till att sen vända småningom, och då tog ju tobaksindustrin också upp en enorm stor kamp som de lyckades föra ganska framgångsrikt i en 30-40 år. Och jag har kollegor som har sagt att hoppas vi inte kommer att ha en 30-40 år lång kamp med den här teknologiindustrin. Ja, techbolagen.
Det där, nu har jag talat med en forskare vid Lunds universitet här före den här diskussionen. Han heter Magnus Johansson. Det ska vara roligt att han skulle kunna vara med här idag, men det kunde han tyvärr inte. Han har nyligen disputerat med en avhandling som handlar om hur familjer upplever den här kampen om skärmtid i vardagen. Han är kanske nu inte direkt så där av helt diametralt annan åsikt än ni här, som ju har välkomna till exempel de här begränsningarna, men han betonar ändå att det här inte alls är särskilt enkelt i vardagen. Jag kommer att spela upp 2 intervjusnyttar med honom, och i det klipp som vi hör nu så berättar han att de allra flesta familjer som han har träffat och intervjuat i sin forskning så säger att de helt enkelt inte klarar av att följa de här officiella rekommendationerna som finns för att minimera skärmtiden. Det handlar ju till exempel om att barn under 2 ska inte alls ha någon skärm och sen kanske max 1 timme eller något sånt här. Alltså man menar att det här är helt omöjligt att följa. Och att det här misslyckandet också förorsakar en hel del skuldkänslor och stress hos föräldrar. Men vi ska höra på honom vad han säger. Det här klippet är ungefär 2,5 minuter långt.
Viljan finns där, men det går inte. Det rimmar väldigt dåligt med hur vardagen ser ut. Vardagslivet är dynamiskt. Varje dag ser inte likadan ut. Familjer måste liksom hela tiden förhandla med både barnen och sig själva och andra. Liksom, när är det okej med skärmtid? När är det inte okej? Man kan liksom inte ha regler som ser exakt likadana ut från dag till dag. Och då känner föräldrarna att ja, men det är liksom viljan att ha noll skärmtid kanske finns där, men det går liksom inte riktigt. Det funkar inte i den här vardagslivet som är ändå så pass dynamiskt.
Ja, det är den uppfattningen jag får här av din avhandling, att det är liksom lättare sagt än gjort.
Ja, det är ganska känslomässigt. En förälder sa till mig att det är ingen känslig fråga, men det är en väldigt känslomässig fråga. För det tar väldigt mycket tid och energi från föräldrar att hela tiden försöka följa de olika råden som kommer. Och speciellt de olika expertråden som kommer. Eller influencers till exempel, som då digital detoxar i en vecka eller liknande. Det är liksom ingen skyldighet egentligen för föräldrar att göra en digital detox eller att slita iPaden från sina barn, utan det är en lyx. Det handlar om vilken typ av tid och energi som föräldrar har att lägga på den här kontrollen av skärmtid. Det är lättare för föräldrar som kan jobba hemma eller kanske ha en partner närvarande eller ett socialt nätverk, som mormödrar, farfädrar som kan ta hand om barn ibland. Det är liksom lättare att kontrollera då och följa de här råden och de här rekommendationerna än en ensamstående mamma till exempel, som liksom jobbar obekväma tider eller liknande. Och där ligger liksom på något sätt problemet.
Ja, att man inte ens är närvarande hemma, man har inte ens möjlighet att ta den där skärmen ifrån ett barn.
Nej,
och det
precis.
Att klara sig självt.
Exakt, och att man då ändå känner tvånget att behöva göra det. Att det ändå är så starka ideal och normer kring skärmtid, att man ändå känner liksom sig tvungen att göra det. Vilket i värsta fall leder till att man känner sig som en dålig förälder om man inte gör det. Och vi vill inte ha folk, alltså vi vill inte att föräldrarna också ska må dåligt över det här liksom fenomenet. Vi vill inte att föräldrarna ska känna sig utmattade, osäkra, liksom paranoida etc. Utan vi vill att föräldrarna ska må bra, även liksom i deras vardagsliv. Liksom.
Så där sa alltså Magnus Johansson, han det där. Ja, här kom flera saker, men om vi tar det här sista som sades här, alltså att föräldrar också börjar må dåligt. Alltså, en del blir helt utbrända av det här, att de kämpar. Det är så tungt att kämpa mot de här skärmarna. Vad säger du, Kristoffer Lantman?
No, jag kan känna igen mig. Sen när man inleder en diskussion eller överhuvudtaget har en åsikt i den här frågan, så tycker jag alltid försiktig med att vara allt för självsäker och låta som att det här är någon form av predikan om vad som är rätt eller fel. Utan vara ödmjuk för att väldigt få föräldrar vaknar på morgonen och tänker att idag ska jag igen låta mitt barn titta på så mycket skärm som möjligt. Utan det är liksom, vi har med ganska stora makter att göra. I mitt yrke håller jag på med tillväxtbolag, framförallt teknologibolag, och ser hur utstuderade tekniker det finns för att förstå användare, hur de kan manipuleras. De här aktörerna förstår de användarna ofta bättre än användarna förstår sig själva. Så att vi i princip som föräldrar slåss ju mot världens mest avancerade och intelligenta psykologer och tekniknördar. Så det är en orättvis kamp. Men det att vi är överens om att det här är ett problem tycker jag är ett gott första steg. Sen tror jag vi ska använda igen tekniken till vår fördel. Sätt skärmlås. Och så fast sätt den där koden in i ett kassaskåp. Eller bränn den. Så att du inte ens kommer ihåg du kan ändra på den här skärmtiden. Alltså du kan ju också göra ditt liv lättare med att vara väldigt kategorisk. Det är nog kanske ett tips som jag skulle kunna komma med väldigt enkelt. Att använda den teknik som redan finns. Och det där, utgå från den och sen ta den här dialogen. Sen skulle jag vilja lägga till en sak, och det handlar om det här närvaron av barn.
Att man är hemma eller...
Ja, generellt liksom. Det där, jag är med i Hem och skola, både på förening och förbundsnivå på nationell nivå. Och här är en fråga som vi har talat väldigt mycket om, liksom eftermiddagsverksamhet för barn. Vi ser ju det vid Norsen där vi då bedriver egen eftermiddagsverksamhet för årskurs 3 och 4. Där vi då ser väldigt tydligt att de barn som kommer på en klubb, vi har aldrig diskussion om skärmar, aldrig någonsin. För de har meningsfullt innehåll på sin eftermiddag. Och det är egentligen någonstans där det börjar. Att finns det ett meningsfullt alternativ så är det väldigt få barn som tar fram den här skärmen. Så det är också någonting vi behöver fundera. Hur skapar vi möjligast få miljöer där lockelsen blir så stor att den där skärmen vinner framom alternativet?
Mm. Vad tänker du, Rasmus Monnerström, om den här skuld- och skamkänslan som många föräldrar tampas
med? Min första tanke är att den är fullständigt förståelig, att jag håller med Kristoffer. Han sa just för det här så håller vi på att skapa sån här lagstiftning, och det är därför EU gör det här. Det är för att avlasta föräldrar, göra det enklare, för att nej, det är ju bara så att det finns skillnader mellan människor och föräldrar och vad vi kan och vad vi har resurser till, just att hur hanteras med våra med liksom jobbiga situationer eller med barnen och allt det här, liksom vad vi har tid till, vilket gör att föräldrar hamnar på det sten en omöjlig och kanske delvis ojämlik position, just om man tänker på ensamförsörjare. Så det här är ett bra sätt, liksom vi inför strukturer som hjälper föräldrar. Att om man tänker det från, liksom vänder om då på det sättet, att då när vi skaffar de där telefonerna för våra 20- eller 8-åringar så tar vi med oss en massa problem. Liksom det är en sorts självsabotage vi sysslar med föräldrar när vi liksom inför dem att tar dem med liksom i vårt liv, att de kommer, och det här delvis ser jag just som en farsa efter liksom alla år då, åtminstone i början, för när det var mer kamp om liksom mobiltelefonerna, men just att det finns liksom, sen finns det ju olika, det här är vad man kan göra på strukturell nivå, politisk nivå, och det är därför liksom det är det bästa sättet hur vi kan hjälpa föräldrar och avlasta föräldrar. Sen finns det olika tricks, olika sätt att hur man kan handla sen hemma, vad eventuellt hjälper hemma var och en av oss. Mm.
Du har ju, Kristoffer Lantman, här försökt föregå med så att säga gott exempel inför dina egna barn genom att du har lämnat bort din smarttelefon helt och hållet. Hur länge har du varit utan smarttelefon nu?
No, det blir ganska prick ett år nu.
Ja. Hur har det gått?
Jag tycker det har gått jättebra. Det finns ingen chans att jag går tillbaka. Nu igen vill jag vara tydlig med att säga att jag har aldrig predikat i någon om det här. Ja, det är mitt val. Alla gör sina egna val. För mig var det rätt. Det var inte svårt. Och det där, det intressanta reaktionen har ju varit förstås det att sätter du fram en sån här så kallad mommotelefon på bordet, så om inte annat så får du inte, du får en ganska diskussionen kommer igång, om vi säger som så. Och det är ju många som, det är väldigt få som säger att vilken urbota korkad idé, utan de flesta så att jag skulle också vilja. Och då kan man få igång en diskussion om okej, men varför inte? Och då kommer ju de här klassiska argumenterna. Ja, men jag har det ena och det andra och det tredje och det fjärde. Och jag förstår att det är en process. Och för mig var den processen rätt kort. Och jag tycker att den var jätteskön. Och det där, jag har själv ett jättestort problem med att stå och peka med hela handen till mina barn om jag själv har telefonen i höger hand.
Men hur gör du när du ska åka buss eller tåg eller kolla på väderrapporten eller använda banken?
Kontaktlös betalning i bussen fungerar, fram med kreditkortet. Du kan betala parkeringen med kreditkortet. Vädre kan man faktiskt antingen titta ut genom fönstret eller kolla det på din PC för att du går hemifrån. Så det är liksom det igen att den här illusionen om att allting är hela tiden med är ju en illusion. Du kan ersätta det på andra sätt. Och för mig har det varit en jättestor frihet. Och det där, jag känner mig i alla fall själv lättare att prata om det här ämnet. För jag har inte problemet själv att jag skulle ha den här telefonen med mig hela tiden. Mm. Så för mig funkar det bra. För någon annan kanske det inte gör det. Och det har jag respekt för.
Jag förstår att du var liksom irriterad över att den här grunkan, den här tingesten är den som liksom på något sätt alltid kretsar kring. Att den hela tiden ska fram.
Jag tycker ett bra exempel att om du har småbarn hemma och du ska byta musik i köket liksom. Du kan inte ens göra det utan att plocka fram telefonen. Och hur ska en 3-åring förstå att det vad du gör nu är att byta musik och inte titta på TikTok? Alltså, då måste du liksom, att du liksom måste förklara att ja, men jag tittar inte på min telefon nu utan jag byter musik. Eller jag tittar inte på min telefon nu utan jag bokar en biljett. Då tycker jag att vi har liksom, då har det gått redan för långt. Då är det fel. Eller jag tittar inte på telefonen, jag läser tidning. Mm. Liksom, det är någonting underligt, och när gick vi med? När skrev vi under liksom, det här kontraktet? Men det är ett sånt här, jag är inte med på det. Det har sina fördelar, men jag köper inte alla de fördelarna.
Ja, jag kan tillägga till det där att det som är en av de här främsta liksom beroendeframkallande elementen i mobiltelefonen är uttryckligen det att den kallar oss på att hela tiden kolla och checka, så att den liksom distraherar oss. Fast vi inte skulle ha på påminnelserna, fast vi inte skulle ha ljudet på, så vet vi det här från forskning att vi människor, vi känner oss ständigt liksom tvungna att titta. Just liksom allt från att vad har vännerna skrivit, har jag fått svar, vad är det för väder, man kollade 50 gånger liksom per dag, vad ska det bli för väder? Eller? Och det här har just att göra med det här att vi säljs den här illusionen, den här fantasin om att mobiltelefonen sparar oss tid. Men vi vet att det är inte vad den gör, utan den liksom, den skäl vår tid på många sätt. Så att vi liksom vid det här slutet av dagen så att wow, vad har jag gjort idag när jag har varit sex timmar på skärmen idag och det här och vad var det jag nyligen sa, den här, någon hade räknat ut det att i USA om genomsnitt tonåringarna använder var det 28 timmar i dagen sitter de på skärmen, så betyder det att det blir 25 år av deras liv som de stirrar på skärmen. Och det är inte bara liksom, det är ju liksom hjärnan som tar sin liksom stöt där, utan just allt från syn till liksom hur vi bearbetar information och hur vi kan liksom förstå världen.
Kristoffer Lantman.
Jag skulle lägga till det här våra lärdomar nu från Norsen, där man har kört höstterminen. Och då ska vi säga att lågstadiet har ju aldrig varit ett problem, det hade ju varit förbjudet, men det var det högstadiet som experimentade. Där har man ju då gått ut och sagt att det är inga telefoner, punkt. Ser rektorn telefonen så konfiskeras den, så får man gå efter den från den lilla röda lådan efter dagens slut. Och det där två väldigt intressanta iakttagelser, så det här är nu med skolans egna ord, att skolan hade ju inte själv insett det, men de märkte det först nu efteråt att de här små turturduvorna, de här parerna som sitter i soffan och kucklas, de här högstadieeleverna, det hade helt försvunnit. Men nu har de kommit tillbaka. Barn börjar spela kort igen. Till och med högstadiebarn går ut på gården för att alternativet är tråkigt. Mm. Att det är liksom, igen, skapar man förutsättningar och lär barn, det finns en miljö där det finns ett alternativ, med väldigt snabba att hitta de där andra roliga grejerna. Och det är, tycker jag, liksom ett positivt tecken på att det här funkar. Mm. Sen det andra som har öppnat är en intressant diskussion om föräldrarnas, liksom, de vuxnas närvaro. Om det är, barnen vet att telefonerna är förbjudna, varför får föräldrarna ha telefonen i skolan? Det är ju så att lärarna är en ganska intressant sits, för de måste kanske av säkerhetsskäl ha telefonerna med, men i alla fall är de mer aktsamma. Men till exempel vi har haft en diskussion om att när det är föräldramöten i skolan, borde vi samla in alla telefonerna då också? Speciellt om barnen är med. Liksom, och det har ju orsakat delvis en ganska hetsk debatt att inte kan vi göra så. Att vi är ju vuxna, det är andra regler. Så, nej, men jag är inte helt säker att jag
just
köper.
Just på grund av att vi är vuxna.
Ja. Så att, det, som experiment tycker jag är väldigt intressant. Jag är hoppfull, jag är jättehoppfull.
Mm. Vi ska ta det här andra klippet här med Magnus Johansson, alltså forskare då vid Lunds universitet. Han säger att mängden skärmtid i familjerna har blivit det nya måttet på hur goda föräldrar vi är. Alltså att målet skulle vara noll, det här som vi har pratat om, att det är dit vi strävar. Liksom att ingen skärmtid, då har vi lyckats helt superbra. Har barnen 7 timmar skärmtid, så då är vi riktigt jättemisslyckade som föräldrar. Typ så här. Men vi ska lyssna på vad han säger. Det här klippet är lite längre, 4 minuter, så det kommer att kanske kännas lite längre, men vi ska höra vad han säger.
Alltså en stor del av den här forskningen som jag håller på med handlar ju om liksom det goda föräldraskapet i vårt liksom västsamhälle, kan man säga, eller nordiska länderna. Och skärmtid enligt mig är liksom ett av de nästan tydligaste måtten på hur det är att vara en bra förälder idag. Hur man lyckas med skärmtiden är liksom på något sätt ett mått på hur vi utför det goda föräldraskapet. Och det är klart att det är jättekänslomässigt att diskutera det med andra. Det blir till syvende och sist att om man lyckas eller misslyckas är nästan likadant som att vara en bra eller dålig förälder. Och det är jättejobbigt att prata om sådana saker. Mm. Många av mina föräldrar säger att jag tänkte när jag började med den här studien att det skulle vara jättemycket diskussioner kring middagsbord och så. Men precis som du säger, att många av dem säger att vi pratar knappt om det för att det är så pass känsligt. Man vill inte känna sig som en dålig eller bra förälder i jämförelse med andra. Mm. Och man vill heller inte skryta om sitt eget skärmtidslyckande. För man vill inte göra att andra ska må dåligt över det.
Så att mängden skärmtid för barnen är, och kanske för en själv också, har blivit någon slags mått på hur duktig man är som förälder?
Ja, eller också inte bara mängden utan också hur man liksom på något sätt styr det i vardagen. Vilka saker om man tar bort tvn till exempel. Det syns ju som en jättebra sak liksom, att vi har ingen tv, vi har ingen dator, barnen får inga mobiltelefoner för de är 14 år gamla och så. Det här är en jätte liksom tydlig tecken på den där, det goda föräldraskapet, liksom, att man gör någonting bra för sina barn.
Mm. Nå, skulle du säga att det finns någonting liksom verkligt bakom den här föreställningen att man är en bättre förälder om man lyckas få ner skärmtiden till noll, eller är det här nu någonting som sitter mellan våra öron och gör oss olyckliga i onödan på något sätt?
Jättebra fråga. Jag tror att det är både och. Det är det tråkiga svaret. Eller det är det svaret jag har på den frågan. För att de här idealnormerna är så starka att vi hela tiden som vi hör ordet skärmtid tänker att det är någonting av sig negativt. Nästan som en naturkraft som är, eller naturlag som är negativ. Liksom, att det är dåligt. Men sen så tror jag inte helt på att det är någonting som vi kan liksom skuffa under mattan, utan jag tycker att det är vissa delar som är problematiska, och de måste vi ta itu med också, men vi måste ha en helhetsbild. Det är det som är problemet, att den här helhetsbilden saknar vi. Vi ifrågasätter inte de här moraliska delarna, utan vi pratar mest om de här medicinska och psykologiska studierna som liksom, som på något sätt får sätta agendan helt och hållet. Vilket blir problematiskt i längden, tror jag. För att vi lever i en värld där skärmar är runt omkring oss hela tiden. Och det kommer inte förändras.
Mm. Ja, var ligger problemet att ha en sån syn? Eller prata om det på det sättet?
Kan du ge... att det bara är medicinskt eller psykologiskt?
Ja.
Ja, för att vi tar inte hänsyn till den reella vardagen som människor faktiskt lever i. Vi tittar inte på det sociala samlivet liksom. De sociala sammanhangen som människor ingår i. Liksom. Det är kontextlöst. Och den kontexten tror jag vi måste föra till de här studierna. För de är jätteviktiga, alla de här studierna. Men risken är att de blir alldeles för kontextlösa. Liksom. Speciellt med underrepresenterade grupper i samhället så blir det de lider mest av det. De får liksom inte sin syn eller röst hörda på något sätt i debatten.
Mm. Här kom det igen en massa saker, men det där, ja, bland annat det här att han kritiserar det här att man bara ser på skärmtid som någonting som man kan se på ur någon slags medicinskt och psykologiskt perspektiv, och det krockar med det faktum att världen är full av av skärmar, fast du, Kristoffer Lantman, gör ditt bästa för att frigöra dig från dem, och att det kanske går ganska långt, men vad tänker ni om det här att man kan prata om det på principnivå och sen vänder man sig om och ser tonåringarna i soffan med sina skärmar.
Ja, han sa ju att det saknas liksom en moralisk dimension från de här. Just det som skulle på något vis ta i beaktande att föräldrar har olika möjligheter liksom att hantera det här. Och samtidigt liksom sa han ju också, och jag är fullständigt med, att det här... Här finns de här problematiska inslagen som man måste göra någonting åt. Och jag ser inte personligen själv att vad det skulle vara för fel på något vis i sig att vi har en någon slags, må vara flummig, men idealbild av ett, liksom ett bättre föräldraskap. Det tillhör helt liksom oss, men jag tänker vad som helst för livsområde, så har vi idealare och mindre ideala uppfattningar om att vad är gott eller ont att göra. Och det här är nu i dagens läge om föräldraskap. Och det är ju också det som är liksom sporren till att det ska införas lagstiftningen igen. Ifall vi inte skulle ha någon sån här uppfattning, så skulle vi inte heller ha liksom, om ett idealare föräldraskap, så inte skulle vi då heller ha någon skäl att införa någon slags sån här lagstiftning.
Men är vi ännu med de här restriktionerna nu som är på gång, och THL ska komma med sina rekommendationer, och det sätter ändå ansvaret helt och hållet på individen och föräldrar och så här. Vad tänker ni om det? Eller borde vi rikta blicken till de som producerar det här? Techbolagen. Det är förstås sen jättesvårt att komma åt. Men vad, Ja.
Ja, alltså jag tycker att därför understryker jag hela tiden här med politiska, alltså politiska beslut för att det här, inte vet jag om man kan sätta individ mot techbolag, utan det är uttryckligen politiker mot techbolag. Så att jo, jag menar våra samhällen, åtminstone västerländska välfärdsstater, har hela de senaste 50 år bestått eller byggt på reglering, olika sorts reglering av marknaden och teknologi. Så i den mån är det ingenting nytt. Jag säger inte varför det skulle vara någonting nytt att vi skulle reglera här också informationsteknologi på något vis. Och det här, och nu har vi kommit till en sån punkt att det har liksom rösterna höjs för att nu är liksom tiden för det. Och det är här som jag just sa tidigare, det här liksom tyngden eller vikten ska ligga på det. Men det tar inte bort det att vi kan tala om just om att vad skulle vara bättre sätt att handla hemma, vad skulle vara liksom, vad är olika tips för vuxna och föräldrar att liksom hantera det här hemma. Att man behöver inte liksom sätta dem mot varandra på något vis.
Mm. Vad tänker du, Kristoffer Lantman?
Jag hoppas det har kommit fram att jag är ingen stor vän av att döma eller att tycka sig liksom ha en åsikt om vad är rätt, liksom, dåligt eller bra. Utan det, i grunden tycker jag att de flesta försöker vända ut sina egna omständigheter och göra det bästa. Om det är utgångsläget. Mm. Sen är det väldigt svårt. Eller jag skulle säga det är nästan omöjligt att hela tiden hållas ajour om på vilket sätt. Om du har en fullständigt öppen telefon till exempel, där det inte finns några restriktioner, på vilket sätt de här olika plattformarna försöker manipulera de här barnen att använda mera tid. Jag tycker mitt favoritexempel är WhatsApp, som ju oftast är insteget för de flesta. De tänker att det är ett kommunikationsverktyg. De flesta föräldrarna känner inte till exempel till att det finns en kanalfunktion i WhatsApp som ju är dold. Det finns ingen knapp i WhatsApp som heter kanaler. Varför? Jo, för att de förstår att föräldrarna inte har koll på det här. Men alla ungar vet att det finns en kanalfunktion. Nu utmanar jag våra äldre föräldrar att om ni inte har sett den här funktionen, sätt er med ert barn ikväll i soffan och säg att kan du visa kanaler? Jag hörde att det var någon sån här cool grej. Den finns där under updates-knappen. Och så skriver ni in Gaza i sökfältet i Israel. Där alltså finns ett flöde på olika brott som sker i Gaza med videobilder, med bilder. Fullständigt obegränsat. Det finns inget sätt för er som föräldrar att blocka det här innehållet för era barn. Och det här finns där. Punkt slut. Nå, hur många av er visste det här? Nå, ingen visste det här. Men det är där. Men era barn vet det här. Och det här är ett exempel av ett verktyg där det finns så mycket olika sätt att kringgå, för barnen är så mycket smartare än vi någonsin tror. Så jag ser inte att det finns riktigt något annat val än att börja med ett tomt bord, och det är liksom ett förbud. Och sen funderar vi att vad är det vi vill tillåta? Bygga det den vägen. För skulle du ha en godispåse i din ficka som 200 gånger per dag ropar ät upp mig, hur många barn skulle komma hem med en full godispåse på eftermiddagen? Jag vet inte om jag skulle själv fixa det.
Men jag måste säga, som förälder, jag har nu då 3 barn och 2 tonåringar, en lite yngre. Så jag blir helt matt, måste säga. Och jag är säkert lat.
Liksom, det är fel utgångspunkt, förlåt. Jag tycker inte du ska se det som så. Mm. Du jobbar, du motarbetar de starkaste, mest finansierade och mest intelligenta krafterna som finns i universum. De är mot dig i det här fallet, för deras ekonomiska intresse är inte att du ska hitta det här. Så du måste vara ödmjuk också för det faktum att vem är det du fightas mot här?
Just det, lite så här. No, ja. Men i alla fall det är otroligt, just det här som du säger, att det finns en massa funktioner, och för att inte tala om alla appar som jag säkert inte alls ens har, vet du, namn på ens, som de här snabba, vad heter det, smarta och kvicka ungarna har koll på.
Och det är jätteförståeligt också att vi som föräldrar, jag skulle säga att senaste 10 år speciellt, hur den här diskussionen har sett ut, liksom det att det är jätteförståeligt att vi vill avlasta oss, liksom att när vi har barn, kanske olika åldrar hemma som liksom gnäller och hojtar, så förr var det tv man satt på liksom genast, och nu är det sen liksom att göra något, titta då bara på telefonen, att det, då kan man göra sina egna saker. Men det här...
Får jag för det där har jag tänkt på, att det som till exempel min egen mamma inte behövde tampas med, jag tittar på Tao Tao eller någon Nils Holgersson säkert jättemycket i tv, eller tittar nu på vad det här nu råkar komma. Men det där... Men det fanns inte liksom den här konkurrensen mellan att om jag liksom föreslår för min 8-åring till exempel att ska vi få ut och cykla istället och göra något kiva tillsammans. Så inte ska hon nu riktigt, för att det är sådana kiva, jättekiva Adly-video här som hon tittar på. Liksom. Vet ni att, den här, att jag ska konkurrera då med någon amerikansk nöjesindustri som producerar korta och snärtiga videon som hon mycket hellre vill titta på än gå ut och cykla med mig, fast hon kanske innest inne nog gärna skulle komma och cykla. Men liksom den här... Så ja, ni som har kommit långt på den här vägen, ge ett bra tips på hur jag konkurrerar i den här situationen. Vad ska jag göra för att inte bara resignera och vara så att okej, fortsätt titta bara.
Vill du börja, Rasmus?
Jag är alltid försiktig med ödmjuk. Jag vill inte, jag har en sån här grundinställning, jag vill inte ge råd åt andra, men det här... Nå här också när vi lyssnar på det här inlägget av honom, Magnus, och vad han nämnde de här intervjuerna, vad föräldrar hade sagt. Alltså, ja, det finns ju många olika sätt att... Eller det är svårt liksom att... Hur ska man kontrollera deras användning? Finns det, måste man ha koder eller någonting? Inte vet jag, för det som fungerar sen kanske slutligen hemma hos oss var helt enkelt att vi tittar en gång i veckan på genomsnittliga skärmtiden och vad de hade använt för appar.
Mm. Och själv också bli lite till sig.
Så det här, och då hade vi satt en gräns på 1 till 2 timmar eller någonting liksom per dag. Och sen om det skedde ett par, tre gånger att det översteg, så då tog vi bort telefonen till en vecka eller så. Någon gång tog vi bort den till 1 eller 2 månader. Och det här, och det skrämmande i de situationerna var alltid hur man såg hur mina barns personlighet, liksom hur det ändrades under den här månaden när de var utan. Och sen det här, sen glömde de också att be den tillbaka i något skede, liksom, och det här, och sen när de fick tillbaka telefonerna så hände det igen en förändring, liksom, att det, nej, men för att komma tillbaka det att i det här att någonting som jag tänker med att skulle kunna fungera kanske då för fler är det att man tittar på den där gemensamma tiden och sen liksom om att du använder den när du använder den, men om du inte kan följa de här så då försvinner telefonen. Att det, inte vet jag, i ditt fall så det här, så klart kan man ju försöka liksom på något vis resonera att när vi går först och cykla och sen på telefon, men annars så om hon har använt all sin skärmtid redan så är hon ju tvungen att komma.
Eller jo, exakt.
Är inte tvungen att komma med.
Men jo, liksom. Precis, jo, no, riktigt så flat är inte ens jag heller att man bara ger upp. Men det där, så vi cyklar också ibland. Men berätta, Kristoffer Lantman, har du någon bra råd?
No, jag är lite nog med samma år som Rasmus, att okej, på sin höjd kan jag säga vad som funkar hos oss. Och sen får varje människa anpassa det till sina egna förhållanden. Men väldigt få, men väldigt absoluta gränser. Det finns ingen diskussion. Men de ska ju vara väldigt få dem. Mm. Till exempel att det finns en skärmtidsbegränsning och den är absolut. Det finns inga undantag, punkt slut. Och det har funkat hos oss jättebra. Och väldigt sällan blir den ens full. Och den är avsiktligt låg. För vi har börjat där. Mm. Så det är liksom ett. Och sen gemensam tid. Vad det nu sen betyder. Enligt allas egna möjligheter och omständigheter. Men väldigt få barn ändå i grunden vill hellre sitta och scrolla på skärmen om det finns en möjlighet att spendera fullständig närvaro med en vuxen eller med andra kompisar. Det är en väldigt stark princip som jag alltid haft.
Mm. Här har vi streck för dagens slaget som har handlat om att begränsa tiden som vi lägger ner på olika skärmar. Tusen tack till Rasmus Mannerström, pappa och lektor i socialpsykologi vid Helsingfors universitet. Och Kristoffer Lantman som är också du pappa och erfaren smarttelefonsbantare, eller vad ska man säga. Jag heter Maria Nylund.